Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in en av våra tiders största filmregissörer, nämligen Lasse Hallström. 1985, då jag är född, då kom även Mitt liv som hund ut. Och den här gick så otroligt bra i Sverige och även för den amerikanska publiken, vilket ledde till att han också fick massor av erbjudanden att producera amerikansk film. Bland annat så gjorde han Gilbert Grape, som hade premiär 93 och blev en enorm succé och var även genombrottsfilmen för Leonardo DiCaprio. Och vi pratar om relationen till honom och vilka andra superstars som är i hans närmsta vänkrets. För Mitt liv som hund och Siderhusreglerna blev Hallström nominerad till Oscars för bästa regi. Han är också gift med skådespelerskan Lena Olin. Nu lyssnar vi in en av de absolut största inom film, Lasse Hallström.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Lasse Hallström.
Tack.
Roligt att ha dig med.
Kul att få vara med.
Var befinner du dig nu?
Jag är i Bedford, som är en timmes tågresa från Manhattan norrut. I New York.
Trivs du bra där?
Ja, här bor vi numera nästan året runt, utom några veckor på sommaren, då är vi i Sverige. Fast nu har jag gjort ett undantag och varit i Sverige ett halvår i sträck för att avsluta efterarbetet på filmen om Hilma af Klint. Så jag har haft en riktigt ordentlig Sverige-injektion Och det var jättetrevligt.
Vad, saknar du Sverige någonting eller känns hemmet i New York?
När vi flyttade hit 97, ja, det är ju jättelänge sedan, 25 år sedan, då hade jag ju väldigt mycket hemlängtan första 5-6 åren. Det började ju med att det var ju dåligt kontakt, men man prenumererade på Dagens Nyheter, kom den 11 dagar senare. Det fanns inte online-nyheter. Man var avskuren från hemlandet. Nu är ju allting, jag kan ju lyssna på allting direkt, radio, tidningar, allting. Så det känns som att man satt i trivsamt i världen som består både av just nu USA och Sverige. Och ja, avstånden har kortats, så jag har just ingen hemlängtan. Och vi åker ju fram och tillbaka, så att vi vet inte var vi bor riktigt. Eller snarare, vi trivs väldigt bra var vi än är. Men det där var ju, det var tungt i början när vi var lite avskurna första, alltså avskurna från Sverige. Nu är det helt annan känsla.
Vad gör du för någonting då? Alltså berätta lite grann hur en morgon kan se ut för dig. När går du upp?
Ja, nu,
hur ser morgonrutin ut?
Jag har ju hållit på med Hilma ända fram till premiären i Stockholm som skedde, vad var det, 20 oktober. Och sen har vi ju tagit oss hem hit och sen dess har vi mest bara flyttat möbler och vi har renoverat där hemma, så att det har varit mycket jobb med det. Och så då och då tittar jag om det har kommit några nya recensioner på min iPad av Hilma-filmen. Och så går vi ut med hundarna. Ja, rutinen är väl frukost, hundpromenader.
Vad äter du för något då?
Jättenyttiga grejer som hustru Lena arrangerar. Det är oftast veganskt, men ibland åker jag dit på sushi och ost och såna där rusketer. Men för att hålla mig någorlunda vegansk.
Ja, jag äter ju också veganskt sen typ 6 år tillbaka. Så från att ha haft svenskt hamburgerrekord som jag tog 2008, och det är inget skämt, jag käkade mest hamburgare i Sverige på en timme.
Oj.
Så har jag nu senaste 5-6 åren, eller 6-7 åren kanske, käkat veganskt. Hur kom du in på det?
Jo, det var nog precis samma, 2016 tror jag det var, när det skulle vara ett program på tv på kvällen om president Clinton. Och att han hade börjat äta veganskt. Och då började jag läsa på om det där och köpte en bok om det. Ja, och så började det. Jag tror det var den 18 augusti 2016. Tvärvände jag och blev vegan.
Vad var det stod i boken?
Det stod då alltså sanningarna. Jag tror den första jag läste var How to Reverse Heart Disease. Och det var ju då bara första sidorna där var ju, gjorde mig övertygad. Och sen har man ju då fått det bekräftat genom att se dokumentären som heter Forks Over Knives, som alla bör se. Och då blir man ju vegan igen om man inte har blivit det. Om man har gjort avsteg. Den rekommenderade jag, Forks Over Knives. Ja, och nu är det ju, jag var ju ganska kändes lite ensamt där att vara vegan för 8 år sedan. Men nu är det ju ganska vedertaget. Och trivs väldigt bra i veganers sällskap.
Mm. Härligt att höra. De är inte UFO:n längre.
Nej. Jag fick ju göra intervjuer i svensk tv. Och för att jag var så konstig som inte åt djur. Så det var ju sensationellt bara för 7-8 år sedan.
Jag brukar säga det när jag äter med folk som inte är käkar vegetariskt. Då brukar jag skoja lite mer om alltid så här. Käkar du vegetariskt eller vill du hellre ha serverat mördat djur?
Ja, det är bra.
Ja.
Ja, fy fan. Nej, men det där är bra. Ja, ost är svårt. Vegansk ost är svårt.
Nej, det är äckligt alltså. Det är äckligt. De har inte lyckats än med det alltså. Det smakar någon blandning på någon sojaklump med färgämnen.
Ja, men vegansk biff, alltså vegansk hamburgare går ju bra. Beyond Burger heter de och Impossible Burger. Det är ju jättegoda grejer. Det har ni ju, vi i Sverige också.
Men till det här med UFOn och sånt som du har studerat. Det är det jag tycker är väldigt intressant med dig. Att du har gjort så otroligt mycket olika saker. Och har fått gå in och researcha i massa olika ämnen under din karriär.
Ja.
Och skulle du kunna berätta lite grann om din research inom UFOn och andliga ting?
Ja, jag kom in på Hilma af Klint genom en film jag skulle ha gjort för några år sedan. Och jag gjorde som handlar om UFOs, som handlade om UFOs. Den har inte blivit gjord ännu, men jag fortsätter att forska och eller researcha. Och det finns mycket intressanta kopplingar till det mystiska och andliga och övernaturliga i denna research. Så att jag har faktiskt gått och blivit väldigt öppen för Hilma af Klints idéer och har studerat vad händer efter döden. Finns det liv efter döden? Alla de här intressanta frågeställningarna och fått väldigt mycket uppmuntrande svar i den här forskningen. Och det mänskliga medvetandet som är kopplat till något center där uppe som vi alla är uppkopplade till. Som gör att vårt medvetande överlever. Och det är ju väldigt i princip bekräftat vetenskapligt. Eller är det inte det? Jag vet inte. Men alla vet ju det nu. Att det finns något som går vidare även efter att vår kropp ger upp. Allt det där är ju jättespännande och väldigt trösterikt för mig. Egoistiskt sett, för jag är ju 76 nu och börjar fundera på vad som händer sen. Och det är ju kul att hålla på och forska i detta. Och det har jag gjort då. Filmen blev inte av, men jag lärde känna en kille som hade hoppat av en hemlig avdelning på Pentagon som sysslade med att samla information om de här sakerna, om UFO:n. Och han berättade för mig otroliga historier om UFOs på sjöbotten, på havsbotten och om ett material som de hade hittat i Mexiko och på andra ställen som är det material som några av de här flygande sakerna är byggda av. Och det är ett material som kan innesluta tid och rum. Och det här är så flummigt så jag har en tendens att glömma bort den här jävla förklaringen han hade. För den är så komplicerad. Men det här materialet gör att en UFO inte påverkas av friktion och vad som händer utanför. Utan den kan, som man ser, om man ser en UFO, att den kan stanna på en femöring. Och att den kan dra ifrån i otrolig hastighet utan acceleration. Och allt det där beroende på det här materialet som inte finns på jorden. Som kan innesluta tid och rum. Visst låter det inte klokt, men det här är början på en förklaring jag fick. Och att UFO:n, de dras till vatten och de behöver vatten som energi. Och de lägger sig på havsbottnar och...
Det låter ju väldigt mycket så också där vi är idag. Man håller ju på att ta fram nu världens största energicenter. Alltså som typ 37 länder är med i. Där man ska använda vatten som energikälla. Som kommer lösa hela den här. Det är alltså världens största. Jag tror att det skulle kosta 2000 miljarder. Det är alltså det dyraste projektet vi någonsin har gjort inom energi. Det är säkerligen i världen också. Men det låter ju som att det är någon som redan har byggt den här vattenkraftverket i yttre rymden.
Ja, det låter som besläktade idéer.
Men det finns ju väldigt mycket så här. När man tänker på de här sakerna så låter det ju väldigt annorlunda. Det låter ju väldigt konstigt. Men allt vad vi är idag är ju väldigt konstigt. Och bara man kollar upp i himlen så har vi någonting som ingen kan förklara. Ta rymden.
Mm.
Att det finns ett slut är ju våra hjärnor med 100 IQ, 130, där någonstans, en självklarhet. Men bara vi tittar upp så har vi något som ingen har svar på. Att det inte finns ett slut. Så att här är redan, vi vet att det finns svarta hål som förändrar tid. Det vore alla jag pratat med i podden som kan mycket om det här ämnet. De säger att det är ytterst osannolikt, intill, alltså helt omöjligt, att det inte finns utomjordingar.
Ja. Ja, det har han ju berättat, den här killen. Elizondo heter han, Louis Elizondo. Och han råkar dessutom vara ett duktigt medium. Så han kunde sitta med mig och pejla in mig och berätta saker som, om mig som ingen jävel känner till. Och vad jag har upplevt som liten och alltihopa. Ja, och det är ju märkligt att han är ett medium och håller på med de här andligt relaterade sakerna. Det är synkronitet och ett sammanträffande som är oförklarligt. Men jag har lärt känna honom och jag, när jag har frågor så e-mailar jag honom och då svarar han. Finns det UFO i Antarktis? Ja, då svarar han kryptiskt på ett sätt som gör att jag förstår att svaret är ja. Men att han officiellt inte kan säga att det är så. Ja, det är jättespännande allt där.
Mm.
Och det här såg ju redan av, vad hette han som flög över Sydpolen 1947? Han var jätteintressant för några år sedan, jag studerade det. Och hans plan drogs ner i något jädra hål i Antarktis. Och han tappade kontrollen på flygplanet och det flögs in av någon annan till någon underjordisk stad där. Det här är ju spännande saker som inte alla riktigt tror på naturligtvis. Men kanske din lyssnarskara är lite öppnare för det här än vad bara med på Sveriges Radio. Jag vet inte.
Mm. En fråga då, innan vi släpper liksom det här ämnet. När du har suttit och läst på om det här, tänkt på det här, gjort research och även jobbat otroligt mycket med Hilma af Klint. Vad är din uppfattning om tiden efter döden? Eller ögonblicket också när man går bort?
Ja, jag har ju i samband med Hilma-filmen så läste jag ju på väldigt mycket om nära döden-upplevelser. Och att det finns så många sådana upplevelser som är likartade, sådana som faktiskt har kommit tillbaka till livet och berättat om vad de har sett. Och det de har gemensamt är ju att man, och jag har det i Hilma-filmen, den slutar med, eller i slutet finns det en scen där man ser Hilmas POV, alltså hennes blick på den som sitter på sängkanten, och så stiger blicken och rör sig upp och hamnar i taket och tittar ner på henne. Så det är liksom hennes blick som jag försöker åskådliggöra. Och det är det som händer. De har det alla gemensamt. Väldigt många har det gemensamt. Att de ser sig själva i den här ögonblicket när de ligger sjuka och är nära att dö. Och då är det då det här medvetandet som är inte bara inkapslat i våra hjärnor utan är någonting som vi är uppkopplade till, någonting som gör att vi kan se oss själva i dessa ögonblick. Ja, och sen får man genom tumblare vad det är, så kommer man till något jätteljust och kärleksfullt och allt det där låter ju underbart. Det varierar lite från historia till historia, men det verkar ju väldigt spännande. Och sen blir det flummigt när det kommer till vad händer sen och reinkarnation? Och är det hela ens jag som reinkarneras eller bitar? Och vad händer med djuren? Och vad är djuren för några som kommer? Som vi har ju två hundar som vi tror är mer än bara hundar. Är det änglar som besöker och så vidare? Nu kommer min fru. Och då ska jag kanske bara säga hej så kommer jag tillbaka. Och så stänger jag
det. Det måste du göra. Okay. Det måste du göra. Men om man backar tillbaka lite grann, för att vi har så otroligt mycket spännande saker att gå in på och prata om. Men jag skulle vilja spola tillbaka lite grann till din uppväxt. Du har tillbringat mycket tid också bland annat på din farfars ställe i Vaxholm. Min mormor kom också från Vaxholm, så jag har också varit där ganska mycket. Så berätta lite grann, vem var du i Stockholms stad?
Jag växte ju upp då i Spånga. Första 5 åren på Tegnérgatan där min pappa hade tandläkarpraktik, så jobbade han för mycket och kunde inte säga nej till patienter, så han var tvungen att sluta och jobba privat och tog ett kommunalt jobb i Spånga. Så vi flyttade dit när jag var 5 och sen pendlade jag till skola i Stockholms musikskola. Och där tog jag studenten. Och sen började jag med film direkt och gjorde popfilmer för tv. Och flyttade till en liten lägenhet där när jag var 22. Och sen började jag göra film när jag var 27.
Hur kom du in på filmskapandet? Alltså det är en ganska udda karriär att välja.
Jo, men det var sig ganska naturligt, för min pappa var väldigt filmintresserad. Han var ju tandläkare. Men jätteintresserad av film, och han hade en liten kamera, 8 mm kamera som jag fick låna när jag var 8-9 år och gjorde egna filmer med. Och så tittade vi alltid på pappas filmer och på Chaplin-filmer nedkopierade till 8 mm. Det var innan det fanns tv, så det var ju sån underhållningen som bjöds på när det var middagar hemma. Så avslutades kalasen med att vi visade alla dessa filmer på en pärlduk, som det heter. För det var så svag projektorlampa som man var tvungen att ha en duk med glaspärlor som reflekterade ljuset. Ja, där satt man och såg samma filmer om och om igen. Varenda lördag kväll var det väl. Och det var pappas dokumentär. Han var duktig och vann priser för sina smalfilmer. Stockholms dokumentär och Skärgården och... Och så hade jag intresse för musiken och fick träffa då likasinnade humaniora intresserade kamrater i den här specialskolan och började göra film tillsammans med dem då. För det var ju inte bara musiken, vi hade ju också filmintresse gemensamt. Så jag har många nu i en skolkamrat blev radioteaterchef, en annan blev dirigent i Tyskland, en annan blev organist, musikkritiker. Ja, det är mycket folk från skolan som har fortsatt att kreera, så att säga. Jojje Wadenius, basisten, gick ju där. Och sen flyttade jag till Amerika 97. För att jag gjorde en film som heter Mitt liv som hund som blev populär här. Och de frågade, vill du komma hit?
Ja, den är ju superstor. 1985, ja. Där ni fick gå på Oscarsgala och verkligen den fullständigt explodera.
Ja, och det blev ju min inträdesbiljett till amerikansk karriär.
Vad var det som gjorde att Mitt liv som hund blev så otroligt stor? Och blev en kultförklarad film?
Ja, den blev redan i Sverige var det ju bara de 2 kvällstidningarna som skrev taskigt. Jag kommer ihåg dem. Jörgen Schildt och Britta Svensson. De fattade inte filmen. Alla andra i hela världen fattade filmen.
Må de brinna i helvetet.
Nej, det behöver de inte göra. Britta Svensson tror jag lever Jörgen Schildt. Han tyckte det var en tråkig bulgarisk film. Jag har inte sett sådana här bulgariska filmer, jag vet inte vad han menar.
Nej, men det kanske var hans specialområde. Han har stenkoll på dem.
Men annars så tyckte folk om den. Den var ju internationell, upplevelserna var ju internationella. Jag trodde den var väldigt svensk och att det inte skulle gå att exportera. Men känsloinnehållet var väl universellt då, uppenbarligen. Och så var det ju lilla killen Anton Planserius var ju ett fynd och Thomas von Brömsen var ju jättefin som morbror där. Ja, det var kul att göra. Jag kände redan när man gjorde det att det skulle bli speciellt. Då. Mm. Och sen dess har jag varit här och jobbat på andra människors manus och projekt rätt mycket. Så det var ju aldrig intressant att veta vad som hade hänt om jag inte hade blivit inbjuden att göra film här. Då hade jag väl jobbat med svensk film, får man anta. Och vi hade bott kvar i Sverige. Men den filmen verkligen förändrade våra liv här, mitt liv.
Men den tiden, när den gick väldigt, väldigt starkt och väldigt, väldigt bra. Vad fick du för typ av respons på den? Och hörde massa managers avsätta dig, andra producenter avsätta dig i USA? Eller var det även folk från Kina som hörde av sig och sa kom hit? Var det folk från Indien och skulle åka till Bollywood och göra grejer där? Eller hur var det efteråt? Från att du satt här och gjorde det här på det lilla svenska sättet till att rätt var det så blev du en världsspelare. Och...
Ja, vad hände? Jo, först... Det var lite besvikelse först där. Men först var det de där kvällstidningarna som retade upp mig. Och sen var det att de hade någon ny drive. Man skulle inte använda citat från tidningar i annonserna. Utan man skulle skryta om filmen själv. Så det var någon presschef som gav... Det var ju fantastiska citat de kunde ha använt. Men det gjorde de inte. Så då gick jag och retade mig på det ett tag. Och sen retade jag mig på att filmen inte fick komma med på Berlinfestivalen, för de hade suttit och tittat på filmen utan text. Och, också var det text. Och så var det. De hade haft Ronja Rövardotter året innan. Och de tänkte, nej, inte en barnfilm till. Så de som satt där i juryn hade börjat babbla och tycka att det var tråkigt då. Så den hamnade på någon slags specialvisning utanför tävlan. Och där gick den utav helsike. Vi fick kommentarer därifrån. Det var där jag började tro att det skulle kunna bli något. Därför att de insåg ju, eller folk klockades dit och jag fick väldigt mycket brev och e-mail om den då. Jaha, och sen inbjudan till att göra PR för filmen i Amerika. Och det började med att filmen visades på en festival i Miami. Och det var 2000 människor i salongen som ställde sig upp och jublade efter visningen. Och jag blev uppbjuden på scenen och darrade som ett asplöv och tänkte att det var en otrolig upplevelse, den där applåden jag fick. Ja, och därifrån så blev det resa till Los Angeles och hela den där karusellen med kom till oss och filma med oss och vi är den bästa agenten och allt det där som var så kul. Det var att komma in i godisaffär och få gratis godis.
som Pippi Långstrump.
Ja. Men ja, där började det och det var väl 87. Ja, så blev jag inbjuden till att göra film i USA och då började jag med att hoppa på att göra Peter Pan på engelska. Den blev aldrig av, utan det blev då, det tog en stund att lära sig att navigera amerikansk filmindustri, för den är ju lite, det är svårt att lita på folk helt enkelt.
Du höll på med Peter Pan i 2 år och sen så valdes den att läggas ner.
Ja, var det 2 år? Jag känns som det var 1 år, men kanske jag rationaliserat. Jag höll på med den där envist och skulle få den att fungera. Men det, bolaget var ju inte bra. Det var han som hade bolaget. Det var Weintraub. De gick i konkurs bara något halvår senare.
Hade ni liksom spelat in hälften av scenen?
Jag skrev bara olika manusvarianter. De var jättebra, tyckte jag. Och vi gjorde storyboard. Jag satt med en jätteduktig storyboardartist i London och gjorde storyboard på hela filmen från början till slut. Och jag satt med en väldigt duktig scenograf och planerade filmen. Som hade jobbat med Hitchcock och gjort hans design. Han var 90 år redan då. Och jättetrevlig. kom inte ihåg vad han hette, han lever inte längre. Men han blev nästan 100 år gammal och det var ju underbart att få jobba med honom. Ja, sen bara rann ut i sanden, vet inte varför.
Nej, men något som sen också exploderade var Gilbert Grape, som är en av mina favoritfilmer.
Ja.
Och där också upptäcktes ju Leonardo DiCaprio på riktigt.
Ja, just det.
Hur kom du in på den filmen? Det är en ganska udda film det också.
Ja, det var en udda grej och det var ett udda sätt. Ingvar Skogsberg, svensk filmregissör som gjorde Mina drömmars stad, han var också översättare. Så han hade fått den här boken att översätta och skvallrade för mig om att det här skulle man kunna göra film på. Så jag läste den och höll med honom, träffade författaren Peter Hedges som var sugen på att göra film själv. Och jag sa, kom med, vi skriver det här ihop och du får vara med på inspelningen. Och så blev det. Han var med på inspelningen och skrev medan vi höll på. Nu använde vi inte så mycket manus när vi verkligen satt igång, utan jag kastade undan det och gick på stolpar istället. Så improviserade vi filmen. Och det var ju spännande. Svårt att få igång den också.
Första gången du träffade Leonardo DiCaprio, vad tänkte du han för den här rollen?
Ja, det var en castingdirektör som hade tagit in någon kille som... Han hade inte gjort mycket, han hade gjort lite Disney-grejer och sådär. Och när han provfilmade så var det enormt att se hur han kunde försvinna in i karaktären av Arnie. Och han gjorde det allt rätt från början, det var väldigt märkligt. Och sen när man lärde känna honom så förstod man ju att han är snille på allt han företar sig. Man kan sitta med i en bil med honom och köra vilse i Austin och aldrig mer hitta hem. Men har man honom i baksätet så hittar han, vet han exakt hur man ska ta sig hem. Snille på matte, snille på allting. Sen fick jag ju inte jobba med honom igen. Jag skulle ha jobbat med honom på filmen om Catch Me If You Can, som han ville att jag skulle regissera. Men då sa den elake mogulen som nu sitter i fängelse, Harvey Weinstein, att gör inte den filmen för jag hatar Dreamworks och jag kommer aldrig mer jobba med dig om du går och gör dem med mina värsta fiender. Nej, då gör jag inte det då, sa jag dumt nog. Och så det blev ju istället Spielberg som regisserade med Tom Hanks. Och det sved utav helsike. Ja, så det har varit de värsta motgångarna kan man säga. Var det där med Weinstein. Men han hade ju mycket skoj med honom också med första tiden på Miramax. Jag gjorde Sidrusreglerna och Chokolatt. De två blev ju populära där.
Berätta lite grann om hur det var att jobba med demonproducenten och numera också våldtäktsmannen. Vad visste man om på den tiden och hur kändes det?
Jag visste inte mer än att han ibland brukade bjuda in damer på hotellrum och erbjuda champagne. Och att han då var klädd i badrock, morgonrock. Men där slutade alltid historierna. Så jag fick aldrig riktigt veta. Och jag tror att han var ju så otroligt viljestark där. Så tjejerna som kom in på det rummet, de gjorde väl, eller tvingades göra saker som de sen inte kunde begripa att de hade gjort. För han la ju ner folks karriärer om de här tjejerna inte gjorde som han sa. Jag vet inte vad som gjordes, men jag hörde ingenting då. Och det var inga tjejer som berättade någonting om det där. En del sa väl nej. Och jag vet, man märker ju nu vilka som sa frankt nej, för dem, deras karriärer,
de försvann.
Försvann bara. Fanns en jätteduktig tjej som fick Oscar och som fick roller av Peter Jackson, Sorvino, Mia Sorvino. Hon sa bara nej, flytta på dig gubbjävel. Och då sköts hon ner bara, och det är bitter för henne att veta 15 år senare att anledningen till att hon, att hennes karriär tog tvärs slut var ju att hon hade sagt nej till Weinstein. Så hon fick inte göra film överhuvudtaget. De påstod till Peter Jackson att hon var svår att jobba med. Så de tog tillbaka rollerbjudandet. Hon skulle ha varit med i någon av hans större filmer.
Hur var klimatet att jobba i Hollywood då? Alltså, är det stressigt? Är det svårt att veta vem som säger ja till en? Eller, du har ju sagt det förut att säger man nej är man ju...
I början på Amerika-äventyret, det var ju 87-88, då var det ju bara snurrigt och löften. Ett ja var ett ja betydde kanske, ett kanske var ett nej och ett nej var en förolämpning, sa vi. Och det lärde man sig att det var ju faktiskt sant. För det var så mycket som inte gick att lita på och tro på som jag var naiv nog att haka på. Så det var ett par läroår där. Men sen kom det ju igång lite långsamt med filmen om som hette The, med Richard Dreyfuss och Holly Hunter, som hette Once Around. Det var den första amerikanska filmen. Men det tog jättelång tid innan det blev av. Ja, jag skulle ju naturligtvis... Det är förvånande att jag höll fast vid den här idén att göra film i Amerika så envist. För det var ju mycket uppförsbacke där till att börja med. Men sen har det rullat på ganska bra. Och jag har ju både gjort saker som ligger nära om hjärtat. Som exempel Gilbert Grape och Sidhusreglerna och Chokolatt och så saker som är lite mer för brödfödan, alltså hantverk. Så jag växelbrukar lite mellan hantverken och hjärteprojekten. Mm. Hilma är ju ett hjärteprojekt nu, det är inte en amerikansk film utan den är ju svensk producerad fast på engelska.
Finding your perfect home was hard. But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. yahoofinance.com.
Jag tänkte att vi ska gå in på lite olika saker. Och så här, jag kommer säga två olika saker som du får välja mellan. Och det är vad du helst skulle välja att göra film om. Eller liksom välja i den här filmen du ska göra. vad hade du valt av de här två grejerna? Och vi börjar med första. Ska du välja på en mörk historia eller en ljus historia?
Ja, det blir ju alltså, jag är ju gladlynt typ i grunden. Är jag inte det? Ja, det blir en ljus historia. Det blir en ljus historia.
Övernaturlig eller mänsklig?
Ja, där blir ju svårt att välja nu för tiden. Därför att det mänskliga har ju varit mitt stora intresse. Men nu börjar det övernaturliga ta över. Så jag garderar mig kryss där.
Tvist eller förutsägbar?
Ja, den skillnaden är ju hårfin. När man testar amerikansk, när man gör testvisningar så är det nästan omöjligt att hitta det ideala läget där folk förstår vad man vill berätta eller vad man berättar. För att gränsen är hårfin mellan att vara, som de säger, predictable och obegriplig.
Ja, obegriplig.
För att de är obegripligt, de fattar inte. Och så förklarar man lite grann och då blir det plötsligt övertydligt. Det finns ingen mellanzon där av behaglig begriplighet. Utan det är antingen att man fattar ett skit eller tvärs, går det tvärs in i det där såg jag från början. Övertydlighet. Ja, det där är svårlöst.
Kan du berätta vad en film måste ha för att bli en stor film? Vad för olika kryddor, saker måste den här filmen ha? Den kommer aldrig bli en riktigt stor film om de inte har de här grejerna.
Ja, jag blir ständigt påmind om att det måste ha en början och ett mitt och ett slut. Men jag vägrar att tro på det där. Därför att det räcker så bra med, ja. Jag har svårigheter med det dramaturgiska. Jag har inte riktigt, jag är inte någon intuitiv historieberättare. En historia ska ju berättas som en saga. Det var en gång en som bodde i en stuga. En dag. Du vet, det är upplägget. Jag har inte den talangen riktigt. Jag kretsar kring det som intresserar och jag hittar på enskilda scener och enskilda ögonblick. Och så har jag en tendens att stapla dem där på varandra utan att riktigt tänka på det dramaturgiska och dramatiska slutresultatet. Men sanningen är väl tyvärr att det måste ha en dramatisk form. För det är 1,5-2 timmar vi ska sitta där. Och det räcker inte om det är roligt och vackert. Utan det måste ha en motor. Ja, film måste ha en motor. Vi måste vara nyfikna på vad som händer härnäst. Jag har nästan aldrig gjort någon film där man är ordentligt nyfiken på vad som ska hända härnäst. Men de har ju funkat hyfsat ändå. Ja, vad ska jag mer ha? Skådespelare. Prestation som känns levande för mig. Stiliserade spelscener är jag mindre intresserad av personligen. Ja, jag tror att det räcker som svar.
Mm. Berätta hur det var att jobba med Richard Gere i The Hoax, Bluffen.
Richard Gere, det var den första filmen jag gjorde med honom. Och det var ju underbart. Han hade en puckel på näsan som trillade av hela tiden. En make-up-puckel. Och det där var ju ett helsike. Varenda morgon så fick han sitta och lappa på den där puckeln. Och han ångrade djupt att han hade gått med på det. Men det förändrade hans utseende på ett väldigt bra sätt. Och sen hade jag gett mig fan på att jag skulle slå ihjäl. Jag hade ju sett honom i många filmer. Han har en del maner. Jag tänkte det ska bli en underbar utmaning och se till att han inte använder någon av de där blinkningarna som han gör när saker är extra känsliga. Och det har jag inte. De klippte jag bort, alla de blinkningarna. Och sen är han en underbar person att jobba med och generös och varm. Och jag hade under... Det var riktigt trevligt att jobba med honom. Och han är granne här på... Så vi lärde känna varandra och umgås fortfarande då och då. Nu har han bildat ny familj och flyttat lite längre ifrån oss. Men vi håller kontakten och han är en underbar bekantskap. Och vi har faktiskt, det få gånger man håller en sån här bekantskap i liv, för att alla går vidare till nästa film och man tappar kontakten med folk och sådär. Men med Richard har jag hållit kontakten och det känns fint.
Vad gillar ni att prata om för något då, när ni ses? Kommer ni in på det övernaturliga någonting eller är det några andra intressen som lockar er mer?
Han är ju buddhist. Så det är rätt kul att prata om det. Ja, vad fan pratar vi om? Allt. Det är inga speciella ämnen. Det är bara väldigt roligt. Och han har alltid något projekt. Han renoverar någon restaurang. Eller han bjuder på middagar och julträffar. Och...
Ja. Mysigt. Julträffar i USA med tomten själv, Richard Gere. Det låter väldigt trevligt faktiskt. Och till han... jag tänkte på den här filmen som du gjorde också med tanke på research. När man bygger upp den kunnande. När du var med på Casanova 2005.
Ja.
Förföraren i Venedig. Var det någonting som slog dig då?
Det var lite äventyrligt därför att vi hade ett manus som Disney förväntade sig att vi skulle spela in. Men under inspelningens gång fick vi revisioner. Vi var inte riktigt nöjda, så vi fick i sista minuten revisioner av en känd engelsk författare. Vars namn jag inte får nämna, tror jag fortfarande. Jag vet inte. Tom Stoppard. Han skrev om manus. Och det var väldigt svårt att navigera gamla manusversioner med nya. Så det var ett riktigt litet helsike där, mitt i allt det roliga. Och det blev ju en bizarr film på många sätt. Och den lanserades felaktigt som någon slags... man förstod inte att det var en komedi på filmannonserna. Eller, så det liksom, jaha, Casanova, är det en sexfilm? Eller historisk? Är det perukfilm? Nej, det var en fars. Och man skulle ju ha ritat streckgubbar och för någonting för att göra den förtydliga att det var en komedi. Så den gick inte så bra tyvärr på bio, men har också levt vidare på DVDs och på ett trevligt sätt. Ja, det var 16 veckor där, det var underbart att filma i Venedig och lära känna alla gränderna och lära känna Venedig. Det är ju att få vara där vad var det, 4-5 månader, det var underbart. Skojigt. Heath Ledger och Sienna Miller och Oliver Platt och hustru Lena. Det var jätteskojigt. Och fruktansvärt jobbigt. Konstigt att det där... Ja, det manuset var ju... Och sen var de förbryllade på Disney över att vad är det här för någonting? Vi har inte ens sett manus på det här. Och förberedelsetiden, vi smög... Man brukar ju förbereda en film genom att titta på inspelningsplatser och gå dit med teamet i förväg. Vi hann ju inte det, utan vi sprang ut på stan med 100 man som skulle då åka med utrustningen i båt på kanalerna och ta sig under broar. Och så när vi kom till inspelningsplatser var det ju ingen som visste vad fan vi skulle göra. Så vi fick springa runt med assistant director där och snabbt bestämma bilderna. Och jag hade något handskrivet manus. Ja, då ställer vi kameran där. Berätta för dem. Och så det var hysteriskt. Det var hysteriskt. Men det syns inte på filmen så mycket.
Alltså det låter ju som att under alla de här åren du har gjort så har ni... Det är mycket folk att hålla reda på. Det är tekniska grejer. Det är olika platser i hela världen. Det är saker som inte går att förbereda sig för. Vad har... det varit för stora failures eller grejer som har skett som har hänt under karriären?
Åh herregud. Ja, listan är ju lång på ångestgrejer. Kameror som försvinner. Hela bilar med utrustning som försvann på första filmen. Ja, maffia-relaterat. Någon i Boston som... De har ju... Maffian sköter ju allt sånt där som har med transport och utrustning att göra. Om man ska göra film i New York. I alla fall var det så då. Och då var det någon som var lite missnöjd, så kamera och buss försvann bara. Så vi fick skaffa nytt. Det var ju jobbigt, för då fick man rulla tummar en hel dag. Ja, så är det folk som inte kommer ut ur sina trailers för att de är för trötta eller sitter och bråkar med sina flick- eller pojkvänner. De måste bråka färdigt först. Ja, som i Casanova scener som inte är förberedda. Och jag trivs ju lite grann med kaos. Jag har inte så mycket att invända mot det. För jag gillar att försöka få ut något av kaoset. Så jag tycker inte om att planera och repetera så mycket. Så för mig är det rätt okej. Men det har varit mycket kaos i mitt liv på inspelningar. Det har det varit. Nu kan jag inte dra mig till minnes några riktiga... Listan på katastrofer är förmodligen lång, men just nu har jag förträngt den listan.
Men finns det någonting man kan se i någon film nu som är så här att nej, vi måste ha kvar det här för att vi kan inte ta om den här scenen. Men det här är inte bra. Det här var trist. Och för tränat öga så hittar man det. Men är det, är det någon film du inte kan kolla på för att du får ångest över att det visas något?
Ja, jag måste säga att Nutcracker med... Disney var ju en otroligt egendomlig upplevelse. Det har varit med Disney har varit nästan, det slår nästan Casanova i konstighet. Därför där hade jag ett manus som jag var nöjd med, som Simon Beaufoy hade skrivit. Han har också skrivit Salmon Fishing in the Yemen. Men och det handlade då väldigt bra manus om sorgearbete. Om en flicka som går igenom sorgen över sin döda mamma. Hon dör strax före jul. Så hon går ut i någon slags otroligt äventyr. Där då denna sorg bearbetas. Hon kommer tillbaka ut ur detta äventyr som en mognare tjej. Och det är ju en historia att berätta. Men då när vi skulle börja filma det där, då fick någon på Disney för sig, eller några som har kostymer på sig, det vill säga de är inte så kreativa, alltså executives, att vi skulle göra om det, för att de har ju på Disney någon slags tumregel där att ska man vara ekonomiskt framgångsrik så ska man ha power, girl power ska vara i centrum. Så den här tjejen måste vara stark och kunna övervinna allt. Så istället för den här tjejen som genomgår ett sorgarbete så blev det ett mishmash-film om någon slags jävla power girl som går runt och helt dränks sin jävla massa specialeffekter. Ja, det blev skit av hela den pannkakan. Så det är otroligt vad de kan slänga, vad det kan slängas pengar på saker som inte är riktigt klara och genomgångna. Där hade vi dock ett manus som hade blivit väldigt bra om det hade filmats precis som det stod. Ja. Och jag är fortfarande börjar koka lite inombords när jag pratar om det. För den där Nutcracker var katastrof. Dålig.
Det var katastrof.
Ja.
Jag har ju kört närmare 650 intervjuer.
Ja.
Och du har ju träffat otroligt mycket folk. Är det några gånger som du har träffat folk som du har varit lite extra på två, liksom för första mötet, lite nervös nästan? Det har varit någonting.
Ja, alltså att komma till, men det är privat. Vi hade en visning på Vita huset av choklad. Och där skulle vi stå och prata med president Clinton. Och han stod med oss i ett hörn med Lena och mig och pratade säkert hela kvällen. Och alla stod runt och tänkte, ska han inte komma fram och hälsa på oss också? Och Weinstein var där. Och så till slut kom fru Clinton fram och tyckte det var lite jobbigt att Clinton stod och höll Lena i armen. Så. Och sa godnatt ganska surt. Utan att ta i hand eller le eller någonting. Så jag tror hon blev sotis. Och jag blev starstruck av Clinton och vi vågade inte, jag vet inte vad. Men det är nog det mest starstruck jag blivit att få träffa presidenten i Vita huset. Och höra honom prata om sitt liv och hur han blev president. Och otroligt märkligt var det. Sen på jobbet.
Han kanske ville att du skulle ha en film. Han kanske pitchade till dig, det kanske var det han gjorde.
Ja, just det. Men sen har jag ett starstruck, det var väl det namn som poppar upp i Julia Roberts. När jag fick träffa henne hemma och sen på New York, i New York. Och vi skulle göra film på ett manus som hette The Kings of Carolina. Som sen blev Something to Talk About. Ja, men det var ju kul, hela den erfarenheten. Men det tog en stund att bli av med den här vördnaden inför stjärnan.
Hur var Pretty Woman, tänkte jag säga? Hur var Julia Roberts då som person? För att hon verkligen slog igenom.
Kul och trevlig och charmig och intelligent. Och också ganska mycket temperament. Hon kunde ju bli tvärförbannade om saker tog tid och hon också hade ju en pojkvän som hon var tvungen att bråka med innan de kunde ta sig ur trailern. Ja, de gjorde slut sen, men han var där på besök så det var väldigt, det lät mycket från trailern och det var svårt att få ut henne ibland för de skulle bråka färdigt. Men hon var otroligt charmig och trevlig och duktig men tuff också. Men det måste finnas någon mer. Ja, så Robert Duvall var man ju imponerad av också. Och ja, Robert Redford, träffade honom första gången. Och se honom i cowboyhatt första gången. Ska jag regissera honom som cowboy? Ja, det finns mycket sånt där.
Vilket har varit själv så här största ögonblick? Alltså som du aldrig kommer att glömma bort.
Ja, det var nog när jag låg på sängen här i närheten och hörde mitt namn ropas ut av Dustin Hoffman som läste upp vilka som hade blivit nominerade för bästa regi. Och det var Sidorhusreglerna då som jag blev nominerad för. Ja, det var ju jättekul. Och så fick man åka in till New York och prata i radio och pressvisningen på Mitt liv som hund i Göteborg minns jag av någon anledning som otroligt behaglig för att folk var så glada i filmen och Anton var där själv och fick en speciell applåd. Det är nog de två ögonblicken, Mitt liv som hund, visningen och Oscarsnomineringen.
Ja, du har verkligen gjort hur mycket som helst.
Ja, mycket konstigt. Eller mycket olika saker jag gjort. ABBA-videos och Jimi Hendrix och Hollis och Eric Burden and the Animals och alla de där popgrejerna på 60-talet. Och reklamfilmer och tv-program och Robban Broberg och underhållning och Magnus och Brasse. Herregud.
Är det något du har unnat dig då? Efter när du började tjäna dina första stora pengar, är det något du hade tänkt på sen liten pojke? Det här vill jag köpa eller det här skulle jag vilja göra?
Fortfarande köper du större och större tv-apparater. Jag vet inte vad det är. Men det verkar jag samla på. Flat screens. Den här jävla flat screen, den här köpte jag för 15-20 år sedan, kostade $13,000 för den jävla.
13 000, 150 000.
Ja, och den är inte bra ens. Det var ju första upplagan av flat screen. Och sen har jag köpt en brygga på landet som var för dyr. Båtar drömmer jag om. Att få lite större båtar. Men jag har ju jag har inte unnat med massa ledighet också. Det har jag unnat med. Så jag känner mig väldigt... Jag jobbar ju inte jämt. Det är långa perioder om man bara går och drar.
Vad gillar du och Lena att göra
då? Äta frukost. Gå ut med hundarna. Beställa mexikansk mat och äta den hemma. Träffa vår dotter Tora och vår son August som nu har flyttat hit till ett område i närheten här. Och så fundera på nästa film. Jag måste ha någonting att fantisera om vad nästa film ska bli. Och det håller jag på att tänka på nu.
Något som jag blir lite förundrad över med dig som är en så här regissör över världen, har träffat de flesta, har gjort det mesta, men ändå så hör jag saker som att en av de sakerna som folk ångrar på sin dödsbädd, det är att man har levt sitt liv på vad andra vill och inte vad man själv vill, och att man ångrar att man inte gjorde det man verkligen ville och ångrar att man inte tog chanserna. Och att höra dig säga det, kan du utveckla det lite grann?
Men jag har nog tagit, alltså jag gjorde någon radiogrej för några veckor sedan där jag påstod, det är väl sant, att jag har varit lite för försiktig och lågmäld och att jag har brottats med någon slags falsk ödmjukhet, som att man alltid vill framstå som ödmjuk och att jag borde ta för mig mer. Men så tänker jag, jag har ju tagit för mig, jag har vågat åka till Amerika och jag har vågat tacka ja till konstiga projekt. Det är ingenting som jag egentligen ångrar. Jo, att jag lydde Weinstein när han sa, du får aldrig mer jobba med mig om du gör det. Men det är små skitgrejer. Men så att jag ringde Lena och sa, jag måste få träffa dig, annars blir jag tokig. Det så sa jag inte, men att jag vågade kontakta hustru Lena. Och att jag är nu gift med den här underbara människan. Då har jag ju vågat grejer, har jag inte. Så nej, jag tycker inte att jag har fegat med så mycket alls när jag tänker efter.
Now it's time for Tre Sister Fregor.
Nu kommer vi in på de tre sista frågorna. Och då skulle jag börja med och fråga dig en film man ska se. Och då tycker jag vi börjar med en film som du har gjort, som du tycker att man ska kolla på. Och sen också en film som du inte har gjort. Någon annan film som du tycker är extremt sevärd.
Av mina filmer tycker jag, om man inte har sett Mitt liv som hund, så tycker jag man kan se den. Man kan också se Gilbert Grape och så nu den här Hilma-filmen är jag jätteförtjust i. Jag har inte riktigt koll på hur jag ska värdera den, men den ligger mig så nära om hjärtat och det är så mycket känsla i den där, laddat med både från familjen som är med i filmen, Lena och Tora och mig och alla tjejerna i England, och hur vi träffade ett medium som kontaktade Hilma och som gav oss uppmuntran. Alltså, det är så mycket spännande med den där som kanske inte allt syns i filmen, men det, jag skulle vilja höra vad folk tycker om den. Så gå och se den. Och sen andras filmer, ja, jag brukar säga att Vi som älskade varandra så mycket är Torre Skola. Och sen är det ju då sånt där som Gökboet, om ni inte har sett den måste man ju se den. Den är visserligen gammal, men och sen är det då av nyare filmer. Ja, det här kommer låta konstigt. Jag såg inte På solsidan förrän alldeles nyligen. En serien. Jag tycker ju att Felix Herngren är ett totalt snille. Spelmässigt och idémässigt. Titta på vad han gör. Följ honom. För han är inte klokt och allsidig och duktig och smart. jädra känsla han har.
Det är magiskt.
Skriver och spelar som en gud.
Ja. Om vi går in på bok då. Har du någon bok att rekommendera?
Oj, jag läser ju bara sånt som jag måste läsa i arbetet tyvärr. Och då... Just nu håller jag på med den här. Och den är så jävla konstig. För den...
Believe.
Det är just den där som jag läste i min research för UFOs. Jag har inte läst färdigt den. Eller jag läser om den, tror jag. För det är saker som jag vill hålla på med och fortsätta göra research på. Alltså att det finns kopplingar mellan UFOs och psychic events. Den heter Believe, a groundbreaking theory which bridges the gap between the psychic and UFO phenomena.
Ja, och sista frågan då. Är det något mantra som har hjälpt dig i livet? Något ordspråk, något mantra, någon har lärt dig som du tänkt på, som du har följt?
Huvudsaken man har roligt. Jag vet inte. Nej, jag har nog inte. Men jag brukar säga det ibland när det kör ihop sig.
Men du, stort, stort tack att ha dig med. Det har varit jättekul att prata med dig. Och ja, fantastiskt allt du har gjort och allt du komma skall. Ska bli fortsatt intressant.
Lycka till med podden. Du är trevlig att tala med. Och all framgång.
Fram Gangspotten with Alexander Polaros.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.